The climate crisis is a cold red for humanity.
Hjärtligt välkomna till Åtsel Våtmarker-podden med Tina och Lior. Det här avsnittet, som är vårt pilotavsnitt, handlar om varför vi skapade en podd, eller varför Åtsel Våtmarker skapade en podd, vad den kommer att innehålla och handla om, och vilka vi är, Tina och Lior. Nu är det dags.
Nu är det dags.
Nu är det dags, herregud.
Ja. Första avsnittet, äntligen är vi igång. Jag tycker det känns helt sjukt att vi faktiskt sitter här för att spela in podd efter att ha pratat om det, har jobbat fram det här.
Det känns surrealistiskt.
Mm.
Faktiskt.
Men jag tycker verkligen att det känns som en ära att få vara den som sitter här och att vi ska få träffa så många intressanta människor.
Ja.
Och få liksom gräva i deras inre liv och ta del av det.
Det låter som en psykologpodd.
Jag känner det. Jag kände det när jag sa det. Men jag upplever det verkligen så att så här, det är en ära att få träffa. Ja, men först och främst att sitta här med dig. Mm. Men också få träffa en massa intressanta människor. Och ta del av deras inre tankar och känslor och kunskaper.
Mm. Mm, ja, verkligen. Mm. Och vi är ju i Stockholm nu. Den 30 oktober. Mm. Och spela in. Och vi pratade lite om det innan, eller du nämnde det innan, där med att när man är i Stockholm, att det blir verkligen här flashbacken till 2022, när Åby startade, det var nytt, ta tunnelbanorna till där man skulle hoppa av och göra motorvägsblockad.
Mm.
Och så åker man här på de tunnelbanorna igen, samma hållplatser liksom, och bara, just det här stod vi ju varje morgon när vi skulle vara på, och pulsen var way too high.
Ja, jag har så många minnen, det är så... Det blir så känslomässigt påkopplat på något sätt att så här, få sitta på de tunnelbanorna. Men jag är annars inte, jag åker inte tunnelbana i Stockholm annars. Så att det är jättespännande att, det är väldigt intressant att få vara i det där igen.
Mm, verkligen.
Mm.
Men nu när vi är här, hur mår du, Tina?
Men jag mår bra, jag mår jättebra. Jag är taggad på att bara köra igång det här första avsnittet, äntligen.
Mm.
Mm. Och hur mår du?
Nej, men jag mår toppen. Ja, nej men nu sitter vi här och ska spela in första avsnittet.
Mm.
Och då kanske folk undrar, vad kommer den här podden handla om?
Ja, och jag undrar, behöver Åtsel Våtmarker verkligen en podd? Behöver vi synas och höras ännu mer?
Kanske inte. Det kan bli en avsnittet.
Ja.
Där vi kommer fram till att vi behöver ingen podd.
Nej.
Vi lägger ner podden.
Ja, jag hoppas inte att det blir så.
Nej.
Men varför ska vi ha den här podden då?
Nej, men det kom ju fram lite. Det har ju diskuterats ganska länge ändå. Jag kommer första gången det kom upp så här. Ska vi inte sladda en podd? Jag tror det var 20, kanske till och med 2023 eller 2024, men jag vet i alla fall 2024 under hösten att det var ett ämne som kom upp.
Mm.
Så här, ska vi inte starta en podd?
Mm.
Ska vi inte nå ut till en ny målgrupp eller till den målgruppen vi redan har och liksom fördjupa oss i ämnen och sådär så folk får lite mer information om vilka vi i Åtsel Våtmarker är eller vad vi vill och varför vi gör som vi gör.
Mm.
Men så sköts det på is, för ja, som de flesta vet så är det ju gasen i botten nästan hela tiden hos Våtmarker.
Mm.
Det är aktioner, det är aktionsfrågor, det måste planeras och göras och mobiliseras och allt det där. Liksom. Så det blev ju inte av, om det var 2024 så blev det inte av i alla fall under hösten. Och så kom det upp igen under våren och så ska vi inte göra det nu. Och så var det såklart två stycken massiva aktionsvågor. Redan det här med flygplan, när vi stoppade flygplan eller gick in på flygplatser.
Mm.
Och sen kom ju Grimsås som är det hela samhället där vi har ett samarbete med. Där det finns Neova, det finska företaget, Pricktorv.
Mm.
Och som hela samhället är emot mer eller mindre. Så då var det planerat kring det och vi hade liksom inte tiden.
Mm.
Men sen så kom det upp lite av en slump nu i höst igen.
Ja. Precis, det var någon gång slutet av sommaren. Då skulle jag hämta mina grejer från Grimsås-aktionerna på kontoret i Malmö. Och helt plötsligt så bara från ingenstans så får jag frågan, eller det var inte ens en fråga, det var bara så här: Tina, du borde starta en OV-pott. Och jag bara, det här känns helt sinnessjukt. Ska jag starta en podd för Ådsten Våtmarker. Men jag blev också jätteexalterad. Mm. Jag kunde liksom inte sluta tänka på det. Och sen helt plötsligt så... Ja, alltså det tog inte lång tid innan Nej. Vi faktiskt bestämde oss för att köra. Du och jag tillsammans. Mm. Och så dess har jag varit jättetaggad på att starta igång. Så nu är det dags. Och vi har suttit lite och funderat på så här, vad vill vi prata om? Vad ska vi ha för gäster? För vi tänker ju att vi ska ha många gäster. Mm. Det finns många intressanta personer att prata med som sitter på jättemycket kunskap och har mycket erfarenheter. Så vi tänker ju oss delvis människor som är engagerade i rörelsen och ställer våtmarker. Mm. Folk som har gjort olika typer av aktioner, allt från motorvägsblockader till kanske varit inne på Melodifestivalen, men också varit på Grimsås och grävt. Nästa avsnitt, avsnitt 2, så kommer vi att träffa grundarna till rörelsen, Helene och Alfred. Men också träffa forskare, influencers, andra som på ett eller annat vis driver förändringsarbete eller vill mot liksom en mer hållbar och hoppfull värld och framtid.
Mm. Mm. Och jag tänker också så här, vi kommer ju gå in också för de som vill, det kommer ju vara väldigt brett det här. Ja. Så det kommer inte bara vara prat med forskare eller andra människor som är utanför Åsel Våtmarker, utan det kommer ju också vara för de som vill veta mer om vilka vi är eller vad människor i rörelsen ska få lite mer inblick i vilka de personerna är. För det är ju en väldigt bred rörelse liksom, med allt ifrån folk som är kring 20-årsåldern upp till, jag tror vi äldsta är väl 80 år. Så att jag tänkte så här, det kan vara intressant att få reda på vilka mer finns det och varför de är och varför sitter de där och gräver med en spade på en utdikad våtmark för att stoppa utsläppen till exempel. Och det kan vara så mycket, det kan vara så olika ingångsvägar för olika människor. Men också kanske varför just Vasaskeppet eller hur går tankarna kring en sån aktion? Mm. Och jag tänker väl också, vi är ju en del av ett nätverk som heter A22 Network. Mm. Och kanske in folk från de andra sista organisationerna runt om i Europa och i världen som vi har. Och få dem att berätta lite. En dröm för mig är att få med Roger Hallam, som är en av grundarna till Extinction Rebellion, eller XR. Mm. Men också en stor nyckelperson i A22 Network då, som vi är en del av. Så lite olika människor från olika delar av samhället. Mm. Kanske också någon som inte håller med oss. Så vi sitter och pratar med dem.
Kanske det, ja. Vi får se.
Vi har ju redan tänkt på vissa människor som vi vill intervjua och sådär. Bland annat jurister och sånt också, advokater och så. Så det kommer nog bli en ganska stor bredd.
Ja.
Och förhoppningsvis få in också nya människor som kanske är intresserade av vilka Ådsel Våtmarker är, eller vad Ådsel Våtmarker är som fenomen kanske, eller som rörelse. Så att de får hitta oss via poddens värld.
Idag så tänkte vi ju bara så här, lära känna varandra lite, eller så att ni lyssnare får lära känna oss och höra lite om hur vi kom in, varför just vi sitter här, men också hur vi kom in i aktivismen och hur vi kom in till just Återställ våtmarker och så där. Så Leor, hur startade det för dig? Hur kom du in på just aktivism?
Mm, och jag vill bara nämna det också att vi känner ju varandra ganska väl.
Vi känner varandra ganska väl.
Men det finns säkert saker här som du inte vet om mig också.
Ja, detsamma. Jag bär på många hemligheter. Ja,
nu kommer det, the juicy stuff.
Ja, men precis. Men jag tänker att vi kommer till det, hur vi lärde känna varandra kanske sen. Men du började ju inte med Ådsel Våtmarker. Vill du berätta lite så här, vem är du? Hur var din barndom?
Det var väldigt, väldigt fin. Nej, men jag hade otrolig barndom. Men jag är ju, det är också kul att vi kommer gå in lite på oss, men också på andra människor senare, för att förstå att vi är ju bara helt vanliga människor. Ja. Liksom. Men jag är ju uppväxt i en liten, eller de första åren av mitt liv, i en bruksort utanför Halmstad. Mm. Till en men arbetarfamilj. Liksom. Mm. Pappa jobbade på bruk och mamma var socialarbetare och sådär. Och det var väl liksom en ganska vanlig barndom. Tänkte inte så mycket på politik någonsin egentligen. Mm. Förrän jag åkte utomlands och studerade 2016 tror jag det var.
Mm.
Och där så var det första gången jag tog en, ja, men en ordentlig politisk ställning kring någonting jag tyckte var fel.
Mm.
För jag fick lära mig om vad veganism var för något.
Mm.
Eller i alla fall förstå filosofin bakom veganism och djurrätt och sådär. Mm. Och det fick mig att öppna upp ögonen för en helt ny, ja, men både vad jag tyckte var ett fel i samhället, ett moraliskt fel som en stor del av världens befolkning systematiskt utför i princip varje dag.
Mm.
Trots att en stor del av mänskligheten inte behöver utnyttja eller äta djur. Och jag började liksom läsa på det och forska omkring det. År 2017 så blev jag, då bestämde jag mig så från att äta mycket kött och fisk och ägg och mjölk och sådär, en riktig vurmare för mjölk till exempel, till att bara ta bort alla animalier från min kost. Och gick in i aktivismen, för jag kände att då vill jag göra någonting mer än att bara påverka, eller bara göra en livsstilsförändring.
Mm.
Och det var ju mitt startskott in i aktivismen. För det klippet jag hade sett, jag tyckte det var så starkt att någon kunde påverka någon annan med, jag såg ett YouTube-klipp mer eller mindre, och hade lite så här dokumentärer som släpptes samtidigt, så jag såg lite allt möjligt, men att känna att någon kan påverka någon annan och göra förändringar för det bättre, då kände jag att det här vill jag också göra.
Mm.
Jag vill också förändra människor och samhällen, och gick in i aktivismen då. Hur var din väg in i aktivismen? Eller hur var din barndom till?
Ja, precis. Vi kanske skulle ha en psykolog på där istället. jag kommer ju från en liten stad som heter Alingsås, som ligger utanför Göteborg. Och för mig så, det var lite samma sak som för dig där, att så här, vi har aldrig pratat politik hemma eller liksom stora samhällsfrågor. Det har aldrig varit på agendan överhuvudtaget. Och jag har liksom förstått att jag faktiskt kan påverka, eller att det ens berör mig, att politik berör mig överhuvudtaget. Jag minns jag gick ju ändå samhäll på gymnasiet. och jag förstod inte, och jag hade ändå många i min klass som var väldigt politiskt aktiva då. Och jag kunde liksom inte förstå, vad är grejen egentligen? Vad håller de på med? Det här berör inte mig. Jag såg mest bort min tid. Så om det är någon från gymnasiet så, som lyssnar, så kan ni komma ihåg mig, hur Tina låg på bänken och så under historielektionerna och samhällslektionerna. Jag minns min ena lärare som tjursade de andra eleverna för att Tina såg åt.
Nej.
Jo, det hände. Ja, och så det tog ganska lång tid för mig för att förstå att så här, okej, men jag kan också göra någon typ av förändring. Men det var också att så här, det tog lång tid innan jag förstod att vi ens befann oss i någon typ av, alltså det var någon typ av klimatförändring. Jag jobbade som förskollärare. Jag hade precis börjat 2018. Jag hade precis släppt min första klass. Jag jobbade i förskoleklass på skolan då. Med sexåringarna. Och det var ju den här otroligt varma sommaren. Våren var... vi gick i shorts och linne liksom på skolan hela våren. Men redan innan det så hade jag reagerat på att det blommade under vintern strax efter jul. Och jag bara, det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och så är det klart att jag hade hört om att så här, det pågår klimatförändringar. Men det hade inte nått mig. Jag var inte heller en person som... läste nyheterna.
Mm.
Så att jag hade liksom inte helheten av det. Och sen så började ju Greta sitta utanför riksdagen. Och det fick också upp ögonen för mig, som för många andra tror jag. Att förstå att så, okay, men det är ändå någonting som är allvarligt.
Mm.
Och sen 2019 så var jag i London. Jag flög jättemycket som barn och som ung. Och det är någonting som jag tänker mycket på. Att så här, det kan jag ha dåligt samvete över. Men jag var också barn, så jag kan inte heller ta ansvar för det. Men det gjorde jag jättemycket. Och 2019 var min sista resa. Och jag minns hur jobbigt det kändes att sätta mig på det där flygplanet. Tillsammans med min kompis. Vi skulle åka dit. Men sen så var det när det var en stor Extinction Rebellion-aktion. Mitt i London. De stängde ner hur mycket som helst, så att vi kunde liksom inte ens transportera oss, utan vi fick promenera runt hela stan, och det var så här, okej, vi måste gå 45 minuter för att det är blockad, och jag tyckte det var så fett. Och jag gick förbi och såg människor som hade liksom lock-ons, fast liksom satt fast i varandra, de låg där mitt på gatan, och det är en massa andra människor med banderoller, och jag kände bara så här, det här, det är det här jag ska vara en del av, det är det här som gäller. Och sen av en händelse så var det ett Facebook-event där det var en föreläsning 2019 i Göteborg där jag bodde då. Så jag tog bara med min dåvarande sambo och bara såhär, vi ska gå på den här föreläsningen. Mm. Och det var ju av Extinction Rebellion. Och då hade de ju planer för en stor massaktion den sommaren. Och jag bara, vi ska vara med på det här. Och jag minns också att jag satt och bara såhär, vad betyder aktion? Vad betyder det här ordet? Och de som satt bredvid mig, de försökte liksom förklara. Och jag bara, alltså jag förstår inte vad aktion är.
Ett annat liv där.
Ja, alltså det var ett helt annat liv. Ja. Men det var liksom där det startade på något sätt. Mm. Det tog ett tag för den här aktionen blivit av. Men sen så, efter ett tag så började jag ändå liksom gå på lite möten. Och började engagera mig. Och min första grej var att göra en affischeringsaktion, eller så här, vi skulle ut och affischera, och jag bara, wow, vi ska affischera på ställen som man inte får affischera på. Ja, det var verkligen, wow, det här känns helt sjukt, så här får man inte göra. Ja, så det är liksom den ingången, det är liksom därifrån jag kommer. Och sen hamnar jag lite i det här individualistiska, att så här fokusera. Jag var så frustrerad över min sambo som tog så långa duschar. Han släckte inte efter sig. Jag bara, men vad håller du på med? Fattar du inte att vi är i en klimatkris? Det är liksom så här får man inte då göra. Gick också in i veganismen.
Men då fattade du att ändå så liksom att du har kommit till insikten att så här, vi lever i en klimatkris. Liksom.
Ja, ja, men absolut. Det gjorde jag. Och utifrån sen med att alltså jag liksom började engagera mig i Extinction Rebellion, så började jag också läsa på mycket mer. Började läsa böcker och pratade också med folk för att förstå så här, vad är det som händer. Så att den kunskapen kom ändå till mig ganska fort. Mm. Men fortfarande så här väldigt fokus på mig och hur jag agerar. Och ja, men jag tog ställning för att bli flygfri. För det var ju också ganska stort då.
Mm.
Den här flygskamseran som ändå var då.
Gjorde du någon av de där fottryckskalkylatorer?
Absolut, ja. Flera gånger. Då läste jag också klimatpsykologi av Malin Katanilén, Frida Hylander och Carly Andersson. Där de diskuterade, eller där det står om det finns en påverkanstrappa och en påverkanspil. Jag kommer inte exakt ihåg vad de pratar om, men det är just det här med påverkan. Och så, men vad är det som påverkar mest?
Mm.
Ja, men är det här att köpa ekologiskt eller närodlat eller den här konsumtionsmakten som vi ofta pratar om och lägger väldigt högt värde i, och jag tycker att det är viktigt.
Mm.
Men så här, den stora förändringen gör vi tillsammans på samhällsplanet, och det var då jag förstod att okej, det är i Extinction Rebellion jag måste lägga min tid, det är det jag ska fokusera på. Så det var verkligen ett sånt skifte. Ja, så då gick jag in ännu mer i det och ja, så är det. Hur hamnar du i Extinction Rebellion?
Ja, nej, men, och det gick förra tiden. Jag hamnade ju i Extinction Rebellion till slut.
Ja.
Men det var...
Du gjorde ju det.
Ja, och det var ju lite så vi lärde känna varandra.
Ja.
Du och jag, Tina, under en aktion i Stockholm.
Åh, oh, jag minns det här så väl. Ja. Jag minns det här så väl.
Flip-flop-aktionen snackade
du. Exakt. Ja, jag ser, det var du och så var det en annan person som ligger på vägen, med ryggen på vägen, med benen upp på en polispiké.
Mm.
Och du har dina flip-flop på sig. Och det är någon vid sidan av vägen som bara skriker.
Din jävla svettiga hippie bort från gatan.
Och då försökte han ju också dra av dig din flip-flop. Ja. Och du kniper med tårna så in i bomben.
Min enda sko. Då.
Ja, jag kommer aldrig glömma det. Och sen...
Och jag vann kampen, vill jag bara säga.
Ja, han, viktigt.
Ja, kände sig besegrad riktigt ifrån. Var kraftfullt.
Ja.
En av mina största moments.
Ja. Och jag minns att jag gick fram till er och bara så här... kollade läget, så här, hur mår ni? Är ni okej? Okay? Mm. Behöver ni någonting?
Mm. Och det var så jag bara, shit, den här personen är asnice. Och kommer fram, frågar hur vi mår. Du har ju väldigt, du har ett väldigt empatiskt, både leende, men också sätt att bemöta människor. Mm. Då tänkte jag, Tina, den personen får jag inte glömma nu. Eller då visste jag nog inte vad det hette, kanske bara den där personen, så jag ska fråga namnet på sig. Glöm inte det nu, går. Jag vet inte om jag glömde det, men vi kommer i kontakt senare i alla fall.
Ja.
Och det är kanske lite senare historia, sen vad som hände efter det. Men om vi går tillbaka till där jag slutade, när jag faktiskt började såhär, ja men aktivism kanske är någonting som jag ska ägna mig åt. Då levde jag ju fortfarande ganska vanligt liv. Vi hade bil, jag tror fortfarande jag flög. Vi hade inte tänkt på liksom klimatkollapsen eller klimatförändringar, någonting i den större bemärkelsen. Men jag hade ändå så börjat... tänka mycket på resursanvändning, vet jag. Det var en grej för mig. Liksom, så här, med resursanvändning, vi måste använda mindre resurser. Vi har en planet med begränsade resurser. Så på det sättet så hade jag inte så börjat tänka lite så större än bara djurrätten då. Mm. Och jag åkte iväg till Tyskland, till en skog som heter Hambach. Eller Hambachforst, eller Hambachforest. Där det är en ockupation som pågått, jag tror 20-30 år eller någonting, från att skydda den här lilla oasen som fortfarande fanns kvar, jag tror det är 10% som fanns kvar eller något sådär, av den här vackra gamla skogen som ett brunkolsföretag hade börjat förstöra för att gräva upp brunkol. Och det hade varit en stor ockupation där, och vi åkte dit och liksom jag fick lära mig mer om ekologi, men också så här kamper som kan gå hand i hand. Då var det ett djurrättsläge, men vi liksom, det var ju så mycket mer än bara, det handlar ju om mycket mer än bara djur. Så att det var ju något så här väg in där. Sen åkte vi till Blodstenskogen i utanför Uppsala, som också var en skog som vi så här ville skydda då liksom. Och så här kom jag in i Exa då. För jag hade ju hört talas lite om Exa innan och träffat några personer därifrån. Jag var på Stoppa Pribraff i Lysekil, och där var ju massa Exa-personer. Och det var faktiskt där jag första gången typ fick upp ögonen för klimatkrisen. För då lyssnade jag på, innan jag åkte dit, för jag visste ju inte vad jag tyckte om det här. Jag tänkte ju mycket så här, men det är arbetstillfällen, är det verkligen så dåligt som det är? De kommer ju göra mycket, mycket grönare olja, eller raffinerad olja, det är väl bra, tänkte jag. Och så lyssnade jag på...
Så naiv man var.
Ja, herregud. Och då lyssnade jag på Johan Rockströms vinterprat. Och bara, shit, han säger någonting. Jag tror det var på vägen upp vi körde dit och jag lyssnade på det. Jag tänkte, jäklar, alltså. Det är någonting tungt här han försöker förmedla. Och sen när vi kom dit så var Kevin Anderson där, som är forskare. Tror han är forskare på Uppsala universitet och Manchester University, tror jag. Och han pratade om så här, en grön kolatom är lika dålig som en brun kolatom. Typ, förenklade väldigt mycket. Men, och då tänkte jag så här, ja men det är klart. Och så sa han då hur mycket det här skulle släppa ut och hur stora utsläppen skulle vara liksom. Och att det skulle öka utsläpp om de skulle få tillåtelse att bygga ut det här raffinaderiet. Och jag kände att ja, men det här är ju helt galet. Då fattade jag typ, då klickade lite. Och sen då när jag var i Blodstenskogen, som är lite senare då, så är det en kompis till mig som säger, i Lund ska de ha ett intromöte till XR, vill du komma dit? Och så tänkte jag så här, ja men dit vill jag ju gå. Och då åker jag, men jag kommer lite sent, sa jag, för att jag kommer direkt från Uppsala med tåget. Så jag kom till Lund och åkte till den här personen som var Pontus då.
Pontus Bergendahl, så jag nu är engagerad, väldigt engagerad i att ställa åt mig.
Ja, och en väldigt nära vän. Hela den Bergendahlsfamiljen är helt fantastiska. Men då kom jag in dit, knackade på, och alla var på väg därifrån, för då var mötet slut. Och jag kom in och bara, shit, finns det någonting jag kan lyssna på, eller kan jag komma vid senare tillfälle? Och då sa Pontus någonting i stil med, nej men jag kom in, jag kan berätta kort vad vi ska göra. Och så satt jag där, och det var ju inte ett intromöte till XR, utan det var ju en aktionsplanering för en aktion dagen efter på Ängelholms flygplats.
Oh, yeah.
Så jag ramlade ju in i att helt plötsligt vara en del av en aktion. Och tänkte att ja, men min kompis kommer vara där.
Ja.
På först trodde jag att han hade lämnat stället.
Mm.
Jag tänkte ja, men då kommer jag till auktionen imorgon. Och jag, nu har jag redan sagt ja till det här. Nu är jag här liksom. Och så åkte jag till den här auktionen dagen efter. Och det var min första auktion med Extinction Rebellion.
Mm.
När jag affischerade på Ängelholms flygplats. Och tänkte att ja, men min kompis kommer vara där. Han var inte där. Han visste inte ens att jag hade åkt till det här mötet. Och såg mig bara på en livestream. Sen står där och affischerar på Ängelholms flygplats. Och bara, vad gör du? Vad gör Leo där liksom? Så det var ju väldigt, väldigt... jag ramlade in i Extinction Rebellion. Efter det så var jag en del av det. Jag tyckte så här, ja men civil olydnad. Jag tyckte om konceptet. Jag tyckte om tanken kring XR. Och liksom kraven som har eller hade. Och liksom, ja men... hur förändringsteorin och sådär, massaktioner. Jag köpte det och började engagera mig väldigt, väldigt mycket med XR.
Mm.
Ja, nej men så det var ju min resa in till Extinction Rebellion. Och sen så är det ju en, det känns som att man kan nästan sätta livet i sektioner.
Mm.
För det var ju sen, var det ju en resa, eller en stor resa inom aktivismen bara att vara med i Extinction Rebellion.
Mm.
Och sen då vad som, hur vi slutade i Åtsel Våtmarker. Mm. Men vad var din, vad hände efter din resa in i XR liksom?
Alltså jag ville väldigt men för jag känner igen det här som du pratade om att säga okej, men jag läste också på om Extinction Rebellions krav och liksom hur de tänkte, och jag tyckte verkligen om det sättet och förstod, ja men då också när jag läste klimatpsykologiboken att säga okej, men det här är faktiskt ett sätt som man kan skapa förändring på, och det är det vi behöver göra. Så att jag ville verkligen vara med, jag ville liksom in i aktionerna direkt. Jag gjorde den här förseringsaktionen och sen att så här, det här är ju fine, insåg jag när jag där väl gjorde den, och bara det är lite kul också.
Skrattar för jag tycker det är fruktansvärt att försera.
Jo, men alltså det var inte kul att försera kanske, ja. Men just det här att så här, okej, men det var inte så farligt att göra någonting så kallat olagligt, innan situationstecken.
Ja. Ja, men alltså jag menar inte att det är fruktansvärt att försera, det är ganska kul, men jag tycker det är alltså så nervöst.
Aha.
Jag tycker fortfarande att det är bland det värsta man kan göra, att gå och affischera framför människor. Varje gång är så här, svetten och liksom, hur kommer folk se mig, vad kommer de tycka, och det är ganska kul när man har suttit på motorvägarna typ så här 15 gånger eller någonting, att det tycker jag är bland det värsta liksom.
Det är så jävla roligt. Ja.
Jag skippar helst det.
Ja,
än idag.
Jag förstår. Okej, så alla ni som lyssnar nu då förstår ni att så här, skippa förseringen ut på motorvägen, det är mycket lättare.
100%.
Ja. Men så jag ville liksom in i det direkt, men Helene som vi träffar nästa avsnitt var ju en av dem som också roddade och planerade de här lite större aktionerna tillsammans med Extinction Rebellion på den tiden. Så där var jag med, och jag vet att jag fick någon förfrågan om att säga, ah, men är det några som kan, men då skulle vi sätta oss, det var fokus på Preem, och vi skulle sätta oss då 4 stycken på gatan avklädda i bara underkläder, och så skulle vi då få olja hällandes över oss. Och jag var så här, jag är på, jag kör, inga problem. Och sen så var det ju den allra första flygaktionen i Sverige, och det var ju då med Extinction Rebellion.
Mm.
Då fick jag frågan om jag ville göra den, och jag ville verkligen. Jag tyckte att det kändes så meningsfullt, men jag var i den här relationen då. Jag hade en relation, och han ifrågasatte det en hel del, och det var ganska så här tätt inpå, så att vi hade liksom inte tid att riktigt grunda oss i det, så därför så blev det inte, därför så tackade jag nej just det tillfället, men annars hade jag varit på direkt. Mm. Och det är nog lite typiskt mig att så här, gå från 0 till 100. Ja, nej, men på den vägen, det var liksom det första jag gjorde. Och sen så under en ganska lång tid så jobbade jag ju då heltid som förskollärare.
Mm.
Och försökte liksom engagera mig i Extinction Rebellion samtidigt. Man hade liksom inte riktigt ork tillräckligt mycket som jag hade önskat. Så under en ganska lång tid så ville jag gå ner i tid. Lönearbeta mindre för att ha mer tid för aktivismen. Och sen så Extinction Rebellion anordnade en träningshelg nere i Dalby i Skåne utanför Lund. där vi skulle träna på att klättra i träd. Mm. Så då åkte jag ner på den. Och det var också då som jag sen åkte till Malmö och träffade dig. Bodde hemma hos dig. Och bland annat, du bodde ju då tillsammans med Alfred. Som vi också träffar nästa avsnitt. Mm. Och jag fick se hur snabbt du kunde cykla. Du visade mig runt i Malmö. Och alltså jag blev ju förälskad i stan. Redan innan jag hade åkt hem, jag minns så här, sista kvällen jag låg där i sängen i ert kollektiv och bara tittade på boenden i Malmö. Åkte hem, sa upp mig från jobbet och sen flyttade jag till Malmö och tänkte då att jag skulle ta ett kaféjobb för att så här, få in lite pengar men ändå ha tid och mental ork att orka med aktivismen. Men Tuva som jag då bodde med i det kollektivet när jag väl flyttade ner, hon bara så här, ta inte det jobb. Du kan väl testa lite och bara köra aktivismen på heltid. En och en halv månad fram till årsskiftet. Så jag tackade nej till det jobbet som jag hade fått på ett café. Och bara, ja. Här är jag. Det blev aktivism lite längre än en och en halv månad på heltid. Kan jag säga. Så jag körde heltid i Extinction Rebellion. Och sen så våren 2022. Så, ja. Då startade ju Åtställd våtmarker och ja, den ingången var inte helt självklar. Men jag är jätteglad att jag vågade. Jag var ju jätterädd för att gå med. Jag hade ju en massa anledningar till att skjuta på det. Tänka sen, men jag är med vid nästa motorvägsblockad. För det var ju, motorvägarna var ju den första vi gjorde. Men jag är med nästa motorvägsblockad eller kanske någon annan gång. Eller kanske aldrig, vem vet. Det här kanske inte är min grej. Det kanske är en dålig idé det här. Och det var ju rädsla.
Ja.
Det var ju jättestark rädsla. För att det var ju ingenting som vi i Sverige hade gjort tidigare. Vi visste inte hur bilister skulle reagera. Och det var framförallt det som jag tänkte på. Jag var jätterädd för att någon av oss eller jag skulle antingen skadas eller faktiskt dö. I de här motorvägsblockaderna. Och bara inte jättelångt innan så hade ju min bror tagit sitt liv. Så det var också en faktor att så här, tänka på min familj och så här, vad händer om jag faktiskt också skulle skadas eller förlora livet. Hur påverkar det dem? Så det var en jättestor grej för mig. Jag skrev till och med ett avskedsbrev innan jag åkte upp på första aktionen. Det kan kännas lite så här långt borta och absurt så här i efterhand. Att så här, det är okej, jag tänkte att jag kanske aldrig kommer att leva mer. Jag kanske inte får liksom vandra på den här jorden igen. Mm. Och ändå så gjorde jag det.
Mm.
Hur hamnar man där? Hur kan man liksom känna så starkt för någonting? Och så, jag tycker inte om ovisshet. Och ändå så... Så valde jag det och jag tänker att det är ju... Det låter kanske klyschigt nu, men det var, på något vis så var det liksom att så här, den rädslan var, den var mindre än den rädslan som jag känner inför framtiden. Och som jag känner, den empati som jag känner för alla de människor som faktiskt kämpar så brutalt för att överleva idag på grund av klimatkatastrofen. Ja, och sen var jag inne i Åtställd våtmarker. The rest is history.
Ja, det kan vi nästan ta ett helt samtal och prata om. Hon har första åren där. Vi var ju med båda två väldigt länge. Men shit. Vissa av de här grejerna visste jag faktiskt inte om. Men ja.
Jag är jättetacksam och så stolt över mig själv att jag vågade ta det steget.
Jag bodde ju ett kollektiv i Lund när jag gick med i XR, eller Extinction Rebellion då. Och höll på med det under hela corona där liksom. Det var ju skitsvårt att mobilisera och organisera sig under corona. Men vi kämpade ju på så gott det gick. Och gjorde massa olika typer av aktioner mot både banker och liksom... vi testade liksom väldigt mycket olika saker liksom och kampanjer inom XA. Men vi växte ju aldrig och blev de här 10 000 på gatan som vi hade sett i England. Liksom. Och jag, någonstans där 2020 så bestämde jag mig för att söka in till en folkhögskola. För att jag hade typ lite sådär, ja men vad är nästa, vad ska jag göra nu liksom? Ska vi fortsätta så här och inte växa och bli större liksom? Eller ska jag kanske börja tänka på på hur jag ska klara mig i en band som fallerar liksom. Och då var det så här, ska lära mig odla. Och vi somnade här folkhögskolan, den här kursen innan då, som är om ekologisk odling då. Så att jag sökte in dit.
Vilken folkhögskola var det?
Det var Mora folkhögskola. Skattungkursen. Så att jag sökte in dit och kom in och flyttade från Lund till mina föräldrar. Och sen bara några dagar innan så bestämde jag mig för att åka till, jag fick lite existentiell ångest typ. Så jag valde att inte gå folkhögskolan utan ångrade mig och åkte till Malmö istället. Ringde upp en kompis i det här kollektivet då, som i Malmö som jag sen bodde i tillsammans med Alfred. Och frågade för att kunna bo på deras soffa ett tag. Tills jag hade bestämt mig vad jag skulle göra. Och det fick jag. Så jag åkte till Malmö, till Rosengård. Och sov på den här soffan. Och en av de som bodde i det här kollektivet och jag, vi började prata om så här. Vad är nästa grej? Vi kanske måste göra något ännu mer. För att få till ännu större uppmärksamhet och störning. Men visa på allvaret i situationen. Och den klimatkollaps som eskalerar. Nu känns ju 2021 känns ju som en annan livstid liksom. Med tanke på hur det ser ut idag med liksom, extremväder eskalerade jag med liksom. Men då hade man fortfarande en liten naiv tanke. Man kanske kan klara 1,5 grader liksom. vilket vi alla vet att alltså, det kommer vi aldrig göra. Men då tänkte jag fortfarande på det. Och så vi började så här, diskutera om att åka till Stockholm och sätta oss mot vägarna. Typ. Bara vi två eller jag. Liksom. Det var så jag tänkte. Men sen så ville den här personen, det blev en förändring i dens liv och jag kände väl att jag kanske inte ville göra någonting själv eller göra det ensam. Så att jag sökte lite olika jobb. Fick jobb som cykelbud i Malmö. Därav de snabba benen. så jag fick jobb som cykelbud och jobbade med det samtidigt som jag aktivistade väldigt, väldigt mycket. Tillsammans med dig också, såklart. När du kom ner till Malmö. Så är det någon som behöver en tour i Malmö. Så kan jag visa alla de bra ställena. Allt ifrån restauranger till kafé till strand. Nej men så att jag. Det blev ju att jag höll på med det i ett år ungefär. I Malmö. Och sen sökte jag in till den här kursen igen. Och valde den här gången att faktiskt åka dit. Och studera. Och jag kom dit till den här folkhögskolan. Och började. Tyckte det var toppen. Och sen så var det ju en flygaktion med XR igen. Som skulle vara en nationell flygaktion. Och jag valde att gå med i det. Och tillsammans med en annan åka till Sälen. Och på flyg. Kom inte ens på flygplanet och stoppade mig i receptionen.
Ja.
Men efter det så sa den här personen att har du hört talas om Åtsel Våtmarker? Och det hade jag inte gjort då. Men jag var ju en så, vilket kanske kom in lite i de andra avsnitten. Eller i alla fall med Helene Alfred. Men jag hade ju varit på ett uppstadsmöte eller en presentation av Insulate Britain och Gustav Oil då. Som var föregångarna till det här nätverket som det där A22 Network. Så jag hade redan hört talas om det. Jag tyckte det lät asfett liksom. Och sen är det plötsligt bara, va? Finns det någonting som heter Åtsel Våtmarker? Vad är de? Ja, men det är det här. De använde samma strategi som Insulate Britain och Stop Oil. Och då tror jag inte Åtsel Våtmarker var en del av nätverket ännu. Och jag kände ju bara, shit, det här vill jag veta mer om. Gick på ett möte. Och där satt ju du, Tina. Och några andra människor. Då kände jag bara, ja men de här människorna gillar jag. De är jag trygga med. Jag gillar tanken. Motvägarna har funnits med mig ett tag liksom. Det är såklart jag ska vara med på detta. Och det kändes som att det fanns en utarbetad säkerhetstänk kring det också. Hur vi gör det säkert och så folk inte kommer till skada. Men fortfarande få till en väldigt stor störning. Och det gillade jag fast att jag var så nervös de första aktionerna. Det var ju jättesvårt att sova. Jag tänkte liksom på alla katastrofscenarion. Liksom bara, tänk om det här händer och hur man ska, vad ska man säga till nära och kära och familj och press och allt sånt där om det händer någonting. Men jag kände fortfarande trygghet att vi måste agera. Det är en eskalerande klimatkatastrof liksom. Och vi ser inte den förändringen som behövs. Varken av våra politiker eller internationellt eller EU eller knappt på lokal nivå. Och liksom den här krisförståelsen finns inte.
Nej.
Och vi behöver liksom verkligen visa på vilket allvar det är. Och då kände jag bara, det här måste jag gå med i. Och det gjorde jag. Och ja, som du sa, the rest is history. Sen så fanns det ju en, när vi är i riksdagen, Och vi tänker att vi ska störa debatten i riksdagen i plenissalen varje dag eller så, under en vecka typ eller sådär. Och jag var ju en av dem som ställde mig för skräck. Och det var också en sån aktion som, alltså pulsen, jag kände ju pulsen utanför kroppen nästan. Och jag såg att vakter stod bakom mig och jag tror att de visste att det här kommer förmodligen hända någonting. För det hände hänt en dag innan. Och jag kände bara nu, och jag skulle, det var ju så himla dumt. Jag satt ju där med mitt block och skulle låtsas skriva ner vad de sa. Och det var helt tomt i skallen. Så jag skrev ju bara ner vad de hette på det här blocket. De som pratade. Och ingenting mer. För jag kunde inte komma på någonting mer. Så han, jag vet inte fall vakten såg mig. Men han måste ju ha sett att jag bara, alltså, skrev ner trams liksom. Och sen så var det ju då att tänka in. När ska jag ställa mig upp och ropa? Och det var ju bara. Jag kom ihåg att jag satt och tänkte. Om jag inte gör det nu. Eller inom. Om jag inte gör det om 10 sekunder. Så kommer jag inte göra det. Då är det för sent. Och räknade ner och jag kände hur pulsen bara steg och steg och steg och steg. Och jag tänkte på de här grundningsövningarna, du vet, andas.
Så är ett träd.
Ja, är ett träd. Rota mig, jag är ett träd. Andas i fikant. Och, du vet, hela där, ingenting funkade. Och sen ställer vi upp och skräck.
När kommer ni återställa våtmarken och förbjuda torvbrytning? Det är en demokratisk fråga. Det gäller våra liv.
Jag pratade med några av de vakterna efteråt och de tyckte det var bra. De var så här, jag tycker det är för mesigt i Sverige liksom. Att vi inte stör, och det var någon som var så här, vi borde göra som i Frankrike liksom, gå ut och på gatorna i tusentals liksom. Men har du någon aktion till som är så här, som är lite speciell för dig eller som du tänker på?
Jag gjorde ju en flygaktion med Extinction Rebellion och då var jag ju inne på flygplanet och vägrade sätta mig ner tillsammans med en annan person. Och
jag fattar inte hur du vågar det.
Leo skakar bara på huvudet.
Helt sjukt. Helt sjukt att du vågade ställa dig upp i ett flygplan sådär.
Ja, och det var väldigt oväntat för mig också, för att jag är ju jag har alltid varit så otroligt nervös för att tala inför folk. Och vi skulle ju hålla ett tal där och filma det, livestreama det inne på flygplanet. Men det var som att säga, jag var typ inte nervös, utan återigen att jag hade liksom gjort hela den processen flera veckor tidigare. Jag var så jävla redo. Ursäkta mina svordomar. Men jag var så redo för att bara så här, det är det här som krävs. Det är det här vi behöver göra nu. Och det finns ingen annan som vill göra det. Och varför ska jag vara den som står och ser på? Jag kan inte sitta bredvid och se på medan hela världen bara fallerar. Det funkar inte. Uppenbarligen funkar inte jag så. Det visste jag inte för några år sedan. Men det har blivit uppenbart. Och det är väl också den känslan som jag har haft med mig sen jag började engagera mig. Att, men vi kan inte stå och se på, utan vi måste agera. Och om vi inte agerar, då vet vi att allting kommer gå åt helvete. Det kommer att komma till en klimatkollaps, en samhällskollaps. Där ekonomier fallerar och kraschar välfärden som vi vet. Jag tänkte säga funkar idag, men som vi tänker funkar idag inte kommer att existera och så vidare och så vidare. Så därför så var det bara in och göra det. Och jag höll det där talet och det kändes, det var så starkt att så här, det var också en känsla i mig som växte upp och sa okej, men jag klarar av det här, jag kan det här. Jag trodde inte det, men se på mig, det funkade. Men det finns många aktioner och jag tänker att vi kommer igenom alla de här avsnitten, komma in på olika typer av aktioner som vi har gjort och som andra har gjort och hur det känns kring det. För det är mycket känslor och det varierar mycket hur man känner både inför, under och efter aktioner. Alla de konsekvenser som också kommer med aktionerna som vi gör.
Ja, det är inte bara en dans på rosa om man säger så.
Nej, alltså det är ju inte som att vi ligger där eller vaknar på morgonen i sängen och tänker vad ska jag göra idag? Jag är taggad på att sitta på en motorväg. eller jag ska stoppa ett flyg.
Ja, eller
jag har inte mycket bättre för
det. Nej. Nej, herregud vad man sitter och våndas alltså ibland. Och Men sen är det ju så himla, alltså det finns ju så mycket fint som kommer ut av det.
Mm.
Alltså den här vänskapsrelationen som din och min och alla fina människor man träffar och folk som faktiskt gör uppoffringar och,
mm.
Och som tror på ett mer demokratiskt och bättre samhälle och att vi behöver nå dit liksom.
Mm.
För vi vet ju att klimatklassen, den är här nu,
ja.
Den kommer eskalera, den kommer bli värre.
Mm.
Vi kommer ju liksom inte, vi kommer inte lyckas klara det här på det sättet som folk fortfarande verkar tro.
Nej.
Utan det är ju oundvikligt att vi når en värld som kommer att se helt annorlunda ut än den ser ut idag.
Mm.
Men då måste vi ha byggt upp något annat, helt enkelt.
Mm.
Och det är ju fint när man är med sådana människor.
Mm. Det är väldigt starkt.
Som tror på kärleksbudskapet, ja. Liksom.
Och jag upplever att människor som också engagerar sig i olika typer av frågor, men då delvis i klimatfrågan. Alltså det är sådana genuina, väldigt empatiska människor. Det är sådana människor som man vill ha runt omkring sig, som man mår bra av, som lyfter upp en och som verkligen gör allt de kan för att skapa en förändring till det bättre. Och det är otroligt att få ha sådana människor runt omkring sig.
Mm. Ja, men verkligen.
Mm.
Men ja, tusen tack Tina. Nu blir det en hel essä om vårat rum och våra resa in. Men det kommer ju vara du och jag som är de som kommer prata mest.
Mm.
Eller kanske inte mest, men kommer återkommande kommer sitta här och prata med gäster och varandra och sådär.
Mm. Det är du och jag som kommer vara host för det här, för den här podden. Yes. För Återställ våtmarker-podden.
Ja, exakt.
Mm. Okej, okay, ska vi pausa där?
Ja.
Mm.
Och eftersom den här podden är helt beroende av donationer och månadsgivare så kan ni alltid gå in på återställvåtmarker.se/donera om ni vill höra mer av den här podcasten. Eller gör en överföring till vårt bankgiro som är 652-6404. Och har ni frågor eller vill ge oss tips på personer att intervjua eller teman som ni vill höra om. Eller bara allmänt ge oss något råd eller liknande så kan ni mejla oss på vår mejl som är podcast@återställvåtmarker.se.
Och det hoppas vi verkligen att folk gör. Det ska bli jättespännande att höra vad folk tänker och vad de önskar.
Mm, tack så mycket.
Det här avsnittet produceras i samarbete med Återställ våtmarker och den otroliga gingen är skapad av Nucci. Tusen tack för det.
The climate crisis is a cold red for humanity.